Hallå där nere, tillbaka efter en vecka som bjuder på en hel del, Ekberg.
Ja, det är det ju. Det är omorganisation på damsidan. Sen har vi ju förlängningar och spelarförvärv och spelare som slutar i båda de här representationslagen. Så mycket händer.
Ja, dessutom ska vi med pina och stort besvär stå upp för de tabeller som vi la fram som sanningar innan säsongen började. Men kom ihåg att det finns så många som kan så mycket mer om fotboll än oss två.
Det blir tydligt, men vi är från Malmö. Nu kör vi!
Ekberg, vi har fått tillskott på backsidan hos herrarna. Derek Cornelius, mittback som inte varit mittback så länge. Vet inte om detta är bra eller dåligt. Vad säger du?
Nej, det är ju alltid spännande. Han verkar ju vara en hård jävel. Det är många hockeygiffar som kommer upp nu i diverse flöden eftersom han är från Kanada. Och han är väl också en ganska så ruff kille som är anfallare till att börja med. Så att... Ja, det beror på vad man vill ha. Jag kan säga fördelar och nackdelar.
Ja, ska vi gå igenom dem lite då? Ska vi ta en liten pros and cons med den fakta som nu ligger på bordet här? Han är mittback, kan vi börja med. Det kan vi behöva.
Ja, men det kan vi ju. Vi har ju. De är ju lite halta och lytta de vi har, och vissa som är på väg bort och vissa som är ganska så unga och orutinerade. Men en riktigt bra offensiv back är inte fel att ha.
Nej, han är 21 år yngre än vad jag är, räknar ut lite snabbt. Det kan inte vara en nackdel.
Nej, det är sällan en nackdel att vi får in yngre spelare i det här laget. 21 år, nej. Ja, det är en bra ålder han ligger i då. Då är han i en sweet spot för att kunna fortsätta utvecklas och ändå vara bra.
Ja, och det kan man väl snacka om att det var ju någon scout jag läste Fotbollskånens genomgång av detta här, och då var det väl en scout som hade uttryckt att det finns utvecklingspotential.
Ja, men är man då också i den åldern, 21 år yngre än Sander, så är man ju verkligen i sin prime för att lära sig mycket.
Han har 14 landskamper för Kanada, och då har han också varit uttagen i den här VM-truppen nu då, som har varit iväg och lirat lite fotboll, men jag tror inte han spelade.
Nej, han spelade inte, men han var där i alla fall, mer än vad man kan säga om det svenska landslaget.
Är det se och lära? Var det den?
Kanske. I alla fall, var där. Han har stått på bredvid planen och tittat på. Ja. Så att, nej, men det tycker jag känns hur bra som helst.
Mm. Och sen väl vänsterfotar då, vilket tydligen är supersvårt att hitta mittbacken med vänsterfötter.
Hade jag ingen aning om. Men det har också framgått tydligt att det är en jävla fräck grej. Alltså. Det är en USP att vara en vänsterfotad. Var använder man? Nu kommer min kunskapslucka här. Var vill man använda honom då? Vänster mittback eller höger mittback?
Ja, du sätter
vill man ha
på...
vänsterfoten ute till vänster? Alltså, eller vill man ha den tvärtom? Jag har aldrig riktigt så tänkt på det. Men nej, visst fan vill man ha den till vänster i mittbackslinjen. Om jag är Johan Dahlin eller Diawara som står och tittar, så vill jag ha honom till vänster för att hans vänsterfot ska kunna liksom slå bollarna över till höger.
Ish. Ja, och att han också kan vara, om han är på vänstersidan, är han mer aktiv med sin vänsterfot på rätt sida då när han ska försöka ta bollen av någon annan. Gud, det här är en stor lucka. Det här är nästan lite skämmigt. Vi får ta in någon som kan hjälpa oss att bena ut det här. Men det är
vilken
tydligen superbra.
På vilken plats?
Ja, men det gör väl också då, det förstår man ju då, att det är svårt att få tag i en sån här back. Urvalet är inte superstort, och därför kanske man då måste bege sig en bra bit ut i världen. För att om vi tittar på lite nackdelar, så kan man ju verkligen då säga att ja, han är från Kanada, trevligt land. Men det är ju en jäkla bit att åka.
Det är ju en stund att ta sig dit. Men. Så jäkla farligt är det ändå inte. Jag tror det är värre att ta sig till Sydamerika. Peña verkar ju ha flera dagar som han måste ta för att komma fram och tillbaka därifrån. Så att, men Kanada, man flyger ju över Kanada när man flyger till exempel Los Angeles där jag var. Då ser man Kanada nedanför. Och det var ju halvvägs, så att det är ju inte mer än 5-6 timmar. Det är som att ta sig till Kanarieöarna. Det är ett bra träningsläge på Marbella typ, och lite extra tid runt det. Det är inget farligt. Det kan man leva med faktiskt. En bilning ner till Italien. Tänk Dennis Bergkamp. Flög aldrig i hela sitt liv. Tänk hur lång tid det tog för honom att ta sig ut i Europa när de skulle spela match. Det är ingen fara. Ser inte ja. Det som en nackdel.
Sen så, ja, nej visst. Men ja, han spelar ju för Holland och han spelar ju till vardags i England. Det är inte superlångt däremellan. Men jag hör
nej,
vad
du
säger.
Nej, men de åkte till Turkiet och spelar matcher i Arsenal. Måste de ju ha gjort när de var ute i Europa?
Jo, men det går ju inte. Det får ju laget lösa liksom själva. Nu snackar vi landslagsuppdrag här. Och då kan det ju bli lite resor fram och tillbaka. Sen så visst, jag hör vad du säger att Kanada ligger inte lika långt borta. Och om man inte ska till de små, små delarna av Kanada långt ut på prärien, så nej, då kanske det finns kommunikationer som gör det lite enklare så att man inte behöver ha ett penjaläge varje gång han ska ge sig iväg. Men det är väl spännande. Det är ju svårt, ja, svårt för mig att bedöma Kanadas landslag, men de verkar ju ändå ha tagit sig till VM, så någonting verkar de ju ha i alla fall. Han har väl då spelat i MLS och i Grekland. Det vet jag inte om det är en fördel eller nackdel, han spelat i grekiska ligan. Han har tydligen då också varit ganska ordinarie i det laget som han nu varit utlånad till, eller om han nu har ägt så den här grekiska laget, för han kom väl egentligen från Vancouver från början.
Ja, men han ägs ju av det här MLS-laget, vad är det, Vancouver Raptors eller något sånt här, ja, kanske man vill
Rapids,
ha
kanske.
Rapids, Raptors, Rapid Raptors kan vi kalla dem, men
nej,
i alla
förlåt,
fall
White Caps, jag ja, rättar mig ja. Direkt.
Ja, du kan rätta mig också där. Jag har inte så bra koll på, men jag vet att det var ett MLS-lag som ägde honom i alla fall fortfarande. Men han går väl ut som en bossman på något sätt, så de pröjsar väl honom för en över, alltså någon sån här sign-on bonus och en agentbonus som tydligen blev för mycket för Norrköping, läste jag Jonas på Fotboll Skåne la en liten blänka om. Så nej, jag tycker det är han, som sagt, det som fanns väl anmärka på att han är lite chalus-stilen, lite slarvig kanske, lite hård och lite slarvig, men han ser ut som en stilig mittback som kan skrämma de flesta med sitt utseende liksom, så han ser rätt så det gillar jag när man
kommer. Han har en bestämd blick, men jag fick ett väldigt härligt intryck av honom i den här intervjuklippet man såg. Men jag blev lite oroad där, för att det var ju väldigt detaljerat på Fotboll Skånes genomgång där, och det är ju fantastiskt, men jag kan också bli, det blir som overinformation. Det vet jag att Rydström gillar ju också detta, så jag hade inte funkat i A-laget, förutom då att jag inte kan spela fotboll, så hade det inte funkat rent mentalt heller när det blir så mycket information, för jag vet inte vad är det jag ska titta på till slut. Men och de hade ringat ut och ringat in att här ligger han efter två steg och en meter hit eller dit, och det är avgörande. Där blir man ju lite oroad när man bara radar upp 700 bilder med detta. Här ligger han fel, här kommer han inte till, här står han inte rätt, här är han borta. Då blir jag ju vad är detta nu då?
Men då kommer ju Henrik Rydström in. Ta en spelare som Dennis Nanasi.
Nanasi?
Det är pappa Nanasi. Sebastian Nanasi, säger vi. Dennis Nanasi har aldrig spelat i MFF, men RCS, målvakt faktiskt. Även Frosta Flyers, både hockey och innebandy. Bättre på innebandy, tror jag. Men i alla fall så har Sebastian Nanasi, han hade ju inte den här defensiva liksom kunskapen när han kom till Kalmar. Men det lyckades ju Rydström få i honom på ett kort antal matcher så att han var fullad. Jag tror, de har ju inte värvat Cornelius utan att låta Rydström titta på vad det här är för en filur och vad han kan göra med honom. Och de här misstagen, Jonas Hansson på Fotboll Skåne hittat de här klippen och sett de här misstagen, så skulle jag garantera att någon i Korea som hjälper Rydström också har gjort det. Så att de har nog full koll på vad som är hans svagheter, och jag tror Rydström har full koll på vad han kan göra åt dem.
Mm. Har någon mer nackdel som du vill skjuta in i detta när vi ändå håller på?
Nej, nackdelen är väl, jag vet ju inte vad är backbeståndet egentligen. Jag tycker det är lite luddigt. Lasse Nilsson, vad håller han för? Ja. Noah, som jag inte kommer att säga efternamnet på, han kommer tillbaka och känns ju som han borde kunna gå rakt in i startelvan. Dennis, snackar alla om att han är färdig, hans lån är över, han ska tillbaka till Ryssland. Ska han tillbaka till Ryssland på riktigt, eller ska de sälja? Alltså jag har noll koll på statusen på honom. Sen har vi Moisander, kommer ju vara skadad länge till, men han är ju där i mittbacksregionen. Men visst, jag ser ju det här också. Jag ser att man skaffar en offensiv mittback. Jag tycker det är superpositivt. Det är en kille som har gjort ett par, tre mål och skulle kunna göra fler på fasta situationer och liknande. Och han är ju en ersättare till Dennis på det sättet att han ska vara där uppe. Sen så vet jag inte om det är Lasse Nilsson som ska vara kvar där bak och springa eller om det är Levicki eller Knudsen som ska springa som siste man, den som står sist kvar på planen. Men jag tycker att vi skulle nog kunna säga att det kanske blir Noah och han. Men vi har Kotto som också kan komma upp och spela mittback. Så att jag tycker det är mer röriga. Behövde man verkligen en mittback till?
Ja, men, precis. Ja. För det är ju frågan här. Nu vet man ju då att han slår ju tydligen passa framåt. Det är väl härligt. Det har vi inte haft riktigt sedan Anelva här. Men behöver vi fler backar? Är vi klara nu? Eller för att nu känns det lite... Ska man bara sticka... Var lite jävlig och säga... Ja, nu har man börjat spendera pengar igen, men spenderar vi pengar på rätt grejer då? Är det precis det här vi vill ha, det här vi behöver? Eller har vi för många backar plötsligt?
Ja, det är ju frågan. Vi vet ju också av ryktesvägen att det finns en annan dansk back med ett trippelnamn som också blir tre bokstäver, precis som JDT och alla andra i Danmark. Så finns det ju en till som är på gång, tydligen, som vi slåss med Brøndby eller någon om. Han har varit i Brøndby tidigare men har varit utövat och spelar landslaget. Men han är ju allt möjligt den här killen. Så att jag tror han är mer tänkt för kanske en vänsterbacksposition för där var han bäst. Men han har spelat, de snackar om honom som mittback, de snackar om honom som högerback. Men där har vi Tinnerholm och Bejmo och Ceesay. Så att jag tycker det börjar bli mycket backar nu. Jag tror vi kanske behöver titta någon annanstans.
Bygger ju verkligen truppen bakifrån, det får man väl ändå säga. Och där är väl också en nackdel, kan man väl ändå säga. Det har ju ingenting med spelaren att göra, utan det har ju bara med att göra att han kommer från Kanada i det här fallet. Att det blir en utländsk spelare till i truppen som man då måste laborera med. Och jag förstår att det är svårt att hitta den här typen kanske av spelare som då är från Sverige och från ligan kanske till och med. Så att, men det blir ytterligare en grej att ta hänsyn till när man då ska ta ut truppen.
Ja, men sen så öppnar det kanske för att en spelare som Lomotey som har fått gå in och spela mittback kan ta ett kliv uppåt. Chalus vet jag inte vad som händer med honom. Han kommer väl bli kvar. Han kanske, var det honom jag såg något rykte om att han skulle försvinna också? Ingen aning, men Lomotey i alla fall kan ju ta steget uppåt och spela på Sibys plats där han nu fortfarande håller på att läka sin höft, om den kommer igång liksom till sommaren kanske. Men för det var det jag saknade lite, att man satte honom ändå på mittbackspositionen som han inte riktigt trivs med, utan han är ju bättre ett snäpp upp, fortfarande defensiv men ändå offensiv. Ja.
Ja, men det händer ju en hel del faktiskt. Det kommer ju mejl var och varannan dag om att MFF har gjort ditten och datten. Nu har man ju då också förlängt med assisterande tränaren och Trajkovic som kom då inför den här säsongen som vi har genomlidit där. Det var väl då var det Milos som styrde skutan. Men han stannar ju kvar efter att Milos försvann, och nu stannar han då kvar ytterligare. Jag kan inte säga att jag har hört eller sett så mycket av honom under den tiden som han har varit här, men det är väl inte det assisterande tränare är till för heller.
Nej, precis. Jag vet inte riktigt. Det var ju snack om att han skulle följa med Abyn till Örgryte ett tag. Men att han nu har förlängt. Vi fick ju in en till assisterande tränare som, så att nu är de två assisterande till Rydström då. Men jag sätter min förhoppning till att alla såna här beslut nu genom Rydström. Att han liksom så att det inte sitter en styrelse som dock kanske tar det exekutiva beslutet och säger så här ska det vara. Men att de liksom inte går förbi honom där. Ska du ha en assistent? Du får ha honom för att vi skrev ett kontrakt med honom ett år till. Vad ska jag med honom till? Nej, jag antar att det finns en roll för honom som Rydström tycker bör fyllas. Jag sätter allt mitt hopp till att Rydström har kraften att veta vad det är han vill ha och vad det är han får. Så,
Ja, nej, men det får man verkligen, att det får inte vara olika läger här nu, utan det måste ju ska Rydström kunna implementera den stil av spel som han vill, ja, då måste han också få de spelarna som kan göra det. Det var väl en av de största missarna kan man ju då tycka när man då anställde Milos, att man hade en idé om ett sätt att spela men man kanske inte riktigt hade materialet fullt ut att göra det, och då resultatet av det blev ju som det blev. Det är inte Milos fel, och det är inte truppens fel heller, men det är möjligtvis de som inte connectade punkterna runt detta står som får ta det ansvaret där. Så det får man ju verkligen hoppas att man nu då inte gör om det misstaget, utan nu måste vi kunna värva för någonting som ska byggas upp under ett par år. Det betyder inte att vi ska vänta 4 år på nästa SM-guld, utan det kanske, vi kanske väntar 1 år till, men 2024 då ska man väl kunna plocka hem det. Och Rydström känns väl ändå, det är flera som varit inne på också, att han kanske känns som en spelare eller en tränare som kommer stanna ett antal år och inte sticker så fort FC Köpenhamn eller någon lynn hör av sig.
Nej, jag tror inte han har det lynnet att dra iväg liksom bara på studs för att han tycker det känns roligt. Jag tror han är mer lojal. Nu har han liksom kommit till den finaste klubben du kan i Sverige, och där kommer han nog hålla sig rätt så länge.
Ja, men vi kan väl hoppas på det i alla fall, och att man då tar det den vägen så att säga. Så det går rätt till här nu, så vi har någonting att bygga på, så att det inte bara är lösa boliner så att någon sitter i slutändan och säger vi har spenderat 90 miljoner i transfers i år. Jo, men vad fick vi ut av detta då?
Nåväl. Varför har vi för pengarna?
Ja, vad får jag? Vad får jag för något? Men, vi kommer lämna herrarna för tillfället. Vi ska alldeles strax gå igenom de fräsiga tabeller som vi la fram i början av säsongen.
Och gå igenom steg för steg
och se hur många rätt vi egentligen hade. Men innan den så ska vi också då, det har ju hänt rätt mycket på damsidan också, Ekberg.
Ja, men det är ju faktiskt så att det har ju hänt mycket. Måste man säga, det märks att det här laget nu rustar för att ta sig an en betydligt högre division, en högre nivå liksom av tabellsystemet. Och det är vissa som inte följer med, som tar ett steg tillbaka, går ner till någon division 2-klubb igen. Vi har Cassandra Harleton som lämnar till exempel, och det är väl de som kanske lägger av också. Jag vet inte riktigt var alla blir av, men just nu så ser det ut som att det är ett lag som står utan målvakt. För att både Emma och Vera då, som bara har lämnat. Kanske inte direkt på egen vilja i båda fallen. Men åtminstone så är de inte kvar. Vi har också fått en ny huvudtränare. Assisterande och huvudtränarna, de har bytt plats. Så att Och det sades också på medlemsmötet att man kommer ta ett hårdare grepp om det här nya år. Alltså nu börjar det bli allvar, och det har han ju sagt i någon intervju också, herr ordförande Paulsson, att nu är det liksom dags att satsa på det här. Nu tar man liksom nästa kliv. Vi har fått in 2 tidigare division 1-spelare från Södra Sandby, syskonen. Och deras ålder borde också för att man satsar längre fram. Jag satt ju nästan kaffet i vrångstrupen, som jag har sagt tidigare, eftersom jag inte dricker kaffe heller. Men när det visades upp en bild på Zecira Musovic i samband med MFF, tänkte jag att plocka de hem henne från Chelsea. Men det gjorde de ju såklart inte än. Men det hade ju också varit en toppenvärvning. Men man ser, det händer grejer runt där, och jag tror de börjar knyta andra grejer. Och vi är ju inte klara på långa vägar med att de har byggt färdigt det här laget. Och jag tror deras första träningsmatch får någonstans ligga framåt slutet på februari eller något sånt här. De kommer ju vara med på den här första träningen som ska vara gemensamt, men det ligger lite längre fram, så de har ju lite mer tid att bygga trupp kanske.
Ja, och det var ju Fredrik, när jag träffade honom var han ju också inne på att detta är ju nu, börjar ju motståndet bli mer och större och värre än vad de har träffat på tidigare. Nu kommer de få möta tuffare motstånd varje vecka, och det kommer ställa andra krav, och det märker man ju nu att nu börjar ju truppen spetsas till, och då är det ju så här att då finns det inte plats för alla, och det är ju supertråkigt, men då märker man ju också av att nu börjar den så smått professionaliseringen av damsektionen hos MFF. Nu börjar man ju märka av den, att ska de nu ta de ytterligare kliven som man har sagt att man ska göra, man ska väl göra det i rask takt, att det ska gå hela vägen upp till Allsvenskan utan några större hinder, så ja, då behöver man göra de här förändringarna också. Vi har också pratat om olika delar under säsongen här, att här behöver man kanske förändra och förstärka och bygga vidare, och då behöver du kanske spela med annan typ av spelarmaterial och kapital som kan ta sig an detta.
Ja, men precis. Så att vad jag förstår så är det i alla fall 8 spelare som har lämnat hittills, som man har fått in 2 nyförvärv. Så att det är ju ett bygge liksom, och man måste ta de här stegen. Och som sagt, man satsar på Fredrik har ju ett jobb som advokat för sidan om. Nu har han ju gjort fantastiskt bra hittills, och han kommer ju fortsätta i den mängden. Men nu tar man steget och lägger in en som kör det här på heltid. Alltså, jag tror med Maxims liksom så här. Jag har ju träffat honom och suttit ner och pratat med honom också, och det är en kille som kommer lägga liksom hela sitt dygn på det här som Rydström. Nej, men han har liksom idéer och visioner och är ju också en riktigt trevlig prick, så att jag tror det är en satsning helt i rätt steg. Och de har liksom en organisation runt det här som inte andra lag har direkt, och den sätter de fast. Han blir också någon assisterande sportchef som jag förstod det, så att han kommer väl ha mer att säga till om de här värvningarna till exempel. Det har ju Fredrik Janfors haft tillsammans med Daniel Hansson. Det har han ju förklarat flera gånger att de har ju de här avstämningarna hela tiden där liksom spelare vill komma och spela. Så jag tror inte det är någon brist på att det är spelare som vill spela i Malmö FF damlag, varken från Sverige eller utomlands ifrån.
Nej, alltså det kommer ju bli tuffare och tuffare konkurrensen där, och de spelarna som nu lämnar av olika anledningar, dels kanske självmant, men också för att de inte vill. Nu var det väl det som skulle sluta avrunda sina karriärer också, men de spelarna som vill fortsätta kommer ju ha möjlighet att göra det, för de besitter ju ändå en nivå, och de har ju ändå fått någonting med sig, misstänker jag, från de åren som de då har varit i MFF.
Ja, men så är det. Det blev ett destillat nu. De som är kvar är de som verkligen vill, kan och vågar, ska man säga, på ett sätt. Alltså så här. Och sen är det ju som så, det kommer ju krävas mer. Det kommer ju helt enkelt krävas mer
och
nu.
Där kommer det ju också de bitarna då, att där är förutsättningar så olika för herrar och damer att då krävs det mer av spelarna, men de kan inte få så mycket mer för att de lägger ner den extra tiden, utan allting annat ska ändå fungera med jobb och det är logistik, och då har man då familj och grejer, då är det ytterligare saker som ska läggas på i detta, vilket, om vi ska vara helt ärliga, herrarna i framförallt i Allsvenskan behöver inte tänka riktigt i de banorna, utan det löser sig, eller det finns en lön som löser det mesta där.
De vet ju inte ens en gång om hur deras tävlingssystem ser ut ibland. Det har vi erfarenhet av, folk som inte vet om Europa finns kvar eller inte efter man har åkt ut. Men alltså, de har en annan möjlighet kanske att inte behöva detaljstyra sitt liv på det sättet. Utan de kan spela fotboll när de ska spela fotboll, och sen så är det bra med det liksom. Ja.
Men, det kommer ju hända mer framöver. Vi kommer ju följa detta, och det blir väldigt spännande att se hur truppen sen börjar ta form där då. Och det blir spännande då när första träningen då, både för herrar och damer, sker där i början på januari. Vågar du säga att du kommer på plats redan då, redan nu, Ekberg? Eller?
Det kan jag garantera, att jag är på plats för den första träningen. Jag var där förra året, och jag tror vara där i år, och jag tror att försöka plocka några trevliga namn som man får snacka lite grann med.
Mycket, mycket bra. Se fram emot detta. Nu går de ju lite på, nu har de, ja, om de inte redan har gått, så går de på julledighet i detta nu här. Fortfarande, vi måste ändå beröra Berget lite. Inte ett avsnitt utan att vi berör Berget. Ja, jag messar ju med det här för några dagar sedan, för att om man nu följer ju Jo Inge Berget, vilket jag gör, man måste säga att han har blivit betydligt mer aktiv sista veckorna än vad han brukar vara på sitt Instagram-konto. Och de senaste veckorna har man då kunnat se en rad av bilder i snölandskap och härliga eldstäder med fötterna på bordet och lite barn som ute och åker skidor och så vidare och så vidare och så vidare.
Lite Vassberg-varning också på skägget där när han var ute och åkte skidor.
Stark Vassberg-varning. Och han hade också vid något tillfälle, han har en liten pulka efter sig när han var ute och åkte. Då tänkte jag, det är kanske där han har SM-gulden han är ute. Men jag vet inte, det kan också ha varit något annat. Men
mycket tyngd kan man inte lägga där bak. Det går inte att lägga så mycket tyngd på när man ska åka skidor. Det klarar man inte av.
Ingenstans, det blir det bakhåll. Men det undrade lite så, just också eftersom hans aktivitet har gått upp lite på Instagram, ifall han bara är en riktigt slug förhandlare. Jag har ingen aning vad som sker, om det ens sker någon diskussion mellan Jo Inge eller MFF i detta nu. Men eftersom det inte kommer några som helst nyheter om det, så tänker jag väl ändå att någonting måste ju pågå. Och då
du,
kanske de...
Fortsätt.
Ja, men jag bara tänker att då skickar de. MFF, de sitter där och skickar mail efter mail med förslag. Och Jo Inge bara svarar med att lägga upp en bild på en eldstad, en liten kamin med fötterna på bordet. Att han säger, jag väntar på rätt, jag väntar fortfarande. Jag vet inte vad det är, om det, eller om det bara är tack och hej. Jag kan inte tolka detta.
Nej, men om man ska börja tolka grejer så kan man ju säga som så. De la ju upp ett inlägg om att den 9 januari är det väl som det är träning. Första träningen, och de la upp lite härliga bilder från förra årets första träning. Det var typ 2 bilder där för lite publik när de gick in tillsammans, herrarna och damerna. Det var en bild på Anton Tinnerholm. Han var inte med på förra årets träning, men han, liksom, han fick vara med i det här bildflödet. Och sist där hittar vi Jo Inge Berget i det här bildflödet också. Och då börjar man så här. Om det inte är klart, eller om det inte är så... Någonstans är det ju ingen som bara råkar lägga in den bilden på, för han ser ju, det är många som ser fräsiga ut på den träningen. Det är liksom kallt, det är ånga, det är röda bengaler över hela stan. Det är liksom, det finns mycket att plocka av. Man plockar Jo Inge Berget och lägger honom där back to back med Anton Tinnerholm, som ju definitivt kommer vara där på plats. Det säger ju någonting, man, tycker jag.
Ja, precis, men det är också att om man då vet, varför har man inte kommunicerat det? För att ingenting är ju klart förrän det är klart, så att säga. Är det inte påskrivet så kan ju saker och ting hända, och då kan du, då är det ju en väldigt liten del om det skulle vara att ja, men vi vill ha ut en bild och vi trodde det var klart men det var det inte och så bla bla bla. Men jag hör vad du säger, och jag tycker det vore klurigt att lägga ut en sån bild och säga att han inte skulle vara med i truppen. Om det nu inte är Tottenham som lägger upp 500 miljoner för att Harry Kane inte kan sätta en straff, så de behöver en ny striker, och så köper de in spissen Berget.
Men jag skulle, ja, jo, det, ja, men
då har jag förstått att han inte är med.
Om jag väger alla de här parametrarna vi pratar om, hans eldstad och hans SM-guldsvandring i spåren och hela den här biten, så skulle jag ju säga att det här är MFFs showmanship. De vill presentera honom på ett riktigt jävla flashigt sätt. Han går kanske in först som en Cantona gjorde efter deras serieseger, där han får ställa sig själv i mittcirkeln med armarna i kors och bara titta ut över publiken. De kanske presenterar honom så den 9 januari. Han går in, ställer sig i mittcirkeln och bara tittar ut, bara tar emot jublet. Sander står där och skriker och kastar ballonger och allt möjligt på honom. Inte vattenflaskor, för det är korken av ingenting kastar. Men han står där eftersom han sitter vid sin brasa nu. Han är lugn i det här. Han vet vad som gäller. Han laddar. Du vet, han är ute och åker i spåret för att han ska liksom vara riktigt stenhård när han kommer tillbaka och ställer sig där i mittcirkeln. Jag tror vi är där. Att han är redan klar. Det är påskrivet och klart. Och de bara så här, fuck it, det spelar ingen roll. Vi vet ju, det gick ju ut att Cornelius var klar. Men det kom ju ändå en schysst. Det gick rätt så snabbt där. Det kom en bild på hans nacke. De börjar liksom steppa upp det här gamet lite grann. Hur man presenterar en spelare. Och hur man liksom så här får lite bass runt det. Vi har Lomotey som hoppar in på stadion i en fräsig detalj.
Alltså, ja, som var snudd, sa du då? Jag tyckte den var supercool, så sa du. Den är ju snudd, så då följde ju den, tyckte jag.
Ja, men det får man lov att göra också. Det är liksom alla Clintans filmer är gamla samurajfilmer. De är ändå bra. Men det är liksom... Det ligger någonting där i det. Att han sitter där och är för lugn.
Ah.
Hade han inte haft ett kontrakt så hade han ju inte varit så här cool lugn, tror jag. Utan det här är påskrivet klart. De har redan lagt den, för att om någon skulle säga det kunde ju, ja men vad fan, vi visar ju, vi la ju bilden där ju. Det kunde ni ju själv räknat ut ju, med röven och en krita. Men nu tror jag på att det blir en väldigt fräsig presentation av Jo Inge Berget som förlänger ännu ett år. Han ska vara med och ta tillbaka det här. Han är revanschsugen. Och det är väl fint med mig. Jag är glad om han är kvar, men jag kan också säga att han inte är det. Men liksom,
du är ändå glad om det kommer en mittback till.
Ja, det skulle jag, just nu skulle jag kanske inte prioritera en mittback, men en vänsterback.
Vi får se helt enkelt. Det är bara tankegångarna går här. Man får inga svar och hör inte av sig. Han gillade en like. Han gillade att någonting som jag hade skrivit. Jag tyckte det var trevligt. Så jag har tagit steg närmare varandra, jag och Gibben. Kanske får man sitta och snacka med honom nästa säsong. Who knows? Vi får se. Du, ska vi då sluta och gå som katten runt dåligt stekt gröt och ge oss kast med de här tabellerna som vi då, för det var ju så här, innan säsongen drog igång så satte vi ju med stort mod, satte vi ju och plita ner hur det kommer att sluta hela Allsvenskan 2022. Och ja, vi tar det väl från botten och så går vi uppåt, och så får vi väl ursäkta oss på vägen då när det kanske blir lite snett.
Ja, alltså jag kan väl säga som så, bara en snabb glans, jag har dem båda framför mig här. botten var vi ändå inte helt fel på något sätt. Alltså, om vi räknar närflyttningsplatserna ett par platser upp, nej, där var vi ganska så givna.
Ursäkterna kommer redan, hör ni.
Det är ingen ursäkt. Vi var ganska bra på det.
Ska vi börja med facit och sen säga vad vi sa, eller ska vi göra det tvärtom?
Ja, men vi tar facit. Vem slutade på 16:e plats?
Det gjorde Sundsvall med 14 poäng. Kul att hålla på Sundsvall i år.
Nej, inte så. Men du hade satt på 16:e plats
Mjällby.
Och jag hade satt Sundsvall faktiskt.
Ja, bra jobbat. Ett poäng då till Daniel där. Jag sa ju att nu räcker det. Nu är det tack och hej till Mjällby. Ack så fel jag hade. Vi kom ju till deras position här så småningom. Men de överraskar väl både en och annan med sin prestation i år, så att säga.
Absolut. Vad har vi då på 15:e plats?
Där har vi Helsingborg på 17 poäng. Och där satte jag ju då Sundsvall.
Ja, rimligt. När jag flyttade. Det var bara att de var en plats över liksom. Jag hade samma tanke som dig egentligen. Jag hade Mjällby. Så ja, det var noll för båda två där.
Ja, nej, men Sundsvall, det var ju dags att stänga igen Norrlandsfönstret, kände jag. Och så blev det också faktiskt. Går vi då vidare till 14:e plats. Då hittar vi Varbergs Boys. Och vad har du där då, Daniel?
Jag har Värnamo där.
Ja.
Jag trodde inte de skulle åka ut. Så dåliga skulle de inte vara. Men jag trodde de skulle få ligga på gärdsgården och vagga. De klarar sig kvar med lite råge kanske till och med. Det ser vi ju.
Ja. Ja, jag trodde ju att Degerfors skulle ta den platsen. Var väl inte helt fel på det. Det såg ju purt ut under lång tid för Degerfors. Men de räddade ju sig på sluttampen där. Och de dansade ju då säsongen innan verkligen kvalsnöret. Och klarade sig med nöden näppe kvar. Och jag trodde att det skulle bli ungefär detsamma i år.
Och sen har vi då strax ovanför strecket på 13:e plats. Vad har vi där för några?
Ja, då har vi Degerfors.
Där har vi dem. Malmö hade kunnat fusa ner dem i sista matchen, men det blir inte så, för Malmö var helt impotenta. Ja. Där hade vi faktiskt samma lag, båda två. Vilket lag hade vi på 13:e plats?
Helsingborg
var det. Det var väl ändå någon form av skånsk patriotism som tyckte att de kanske klarar sig kvar.
Men verkligen. Men jag trodde nog ändå att de skulle kunna få ihop det. Och de har ju inte haft en superlätt säsong heller. Det har varit mycket skador och skit. Men, och sen så då att de gjorde massa omstuvningar under säsongen också med ny tränare. Så det är ju, Malmö och Helsingborg har ju betett sig på ett ungefär likvärdigt sätt i år. Och resultatet har ju också blivit ungefär likvärdigt. Det har gått lite sämre för Helsingborg än vad det gick för Malmö. Men det är ju... Jag är ju lite förbryllad över att de inte kunde hålla sig kvar. Jag skrev faktiskt här i min motivering då till varför de skulle bli hamna på 13:e plats. De är ju Skånes Bajen. De är mästare på en sak, och det är att snubbla på mållinjen. Och det får man väl ändå säga att de gjorde.
Ja, då var den mållinjen långt ifrån målet, ska jag säga dig faktiskt. Om de snubblar på den. För det var väl klart ganska tidigt att de inte skulle reda ut detta.
Snubblar på mittlinjen istället då, kan vi säga.
Ja, kanske så.
Okej då.
Ska vi dra igenom allihopa här? Eller ska vi nu liksom, för nu kommer det första intressanta riktiga missen, tycker jag. 12:e plats. Vem har vi på 12:e plats?
Ja, Norrköping hamnar på 12:e plats.
Mm,
och det var ju lite annorlunda för vad man kanske hade tänkt från början. Jag kan ju säga vad jag hade på 12:e plats.
Ja, det tycker jag.
Och det är ju då svenska mästarna Häcken.
Ja, och det är inte orimligt.
Nej, men alltså, man måste också sätta sig in i detta då. De kommer från en period där de har varit nästan laget hela tiden. Eller innan säsongen, man tänker Häcken är en utmanare, så har de slutat rätt långt ner i tabellen. Och jag tänkte att någonstans tar ju det slut. Och då menar inte jag att det skulle gå bra, utan de menar att det kommer gå åt skogen på riktigt då. Och då kommer man befinna sig i den nedre delen av tabellen. Vem kunde på förhand se att Jeremejeff skulle bära sig åt så som han gjorde framför mål? Vem kunde se det på förhand?
Nej, det är ju den vi har. Det är ju där det magiska rycket är liksom, att han gjorde det han gjorde. Utan det så hade de ju varit här nere där vi liksom har dem i den här mellanmjölkslandet som vi har ändå placerat dem båda två. Jag har dem lite högre upp, men det liksom...
Vem hade du på plats?
På 12:e plats hade jag faktiskt Degerfors. För jag tänkte, ja, de kan ju säkert brunka sig kvar på det sättet. Alltså, det var ju ganska rätt ändå.
Ja, vi kan lämna det där här. Men det är ju starkt jobbat av Häcken i vilket fall. De visar mig ju verkligen. Jag fick ju verkligen på huvudet för detta. Jag tror att de använder det här. Det här tipset tror jag de använder som tändvätska hela säsongen.
Ja.
Om vi då tittar på 11:e plats, då har vi ju Sirius, hamnar ju där på 35 poäng. Jag satte ju då Värnamo. Lite högre än dig, men ändå inte tillräckligt högt.
Nej, det gjorde du inte. Och jag satte Varberg lite för högt, kanske. De hade inte det flytet som de kanske har haft tidigare. Men de klarade sig kvar i alla fall. Men de hade ju inte riktigt den svungen som de haft tidigare.
Nej, de följer ju från lite grann. Brukar ju ändå kunna placera sig någorlunda här. Men då, där hittar vi Sirius, som jag också då får säga gjorde en ganska platt säsong och inte haft det så lätt de senaste säsongerna. Men ändå...
De gjorde en ganska rimlig säsong för att vara Sirius faktiskt. Ja, det är som så att säsongerna innan har de överpresterat lite grann. Speciellt med Rydström vid rodret så gjorde de lite för mycket poäng mot vad de har gjort. Sen det blev ett 16-lagsserie. Jag har ju tagit fram den här statistiken en gång när jag var på SVT. Och kollat hur många poäng och vem som liksom så här. Vem levererar, vem levererar inte. Då visade sig att Sirius överlevererade just då. Det var vissa andra lag som underlevererade kraftigt under den perioden. Titta på siffrorna, det kan vi ta en annan gång.
Ja, om vi då går vidare till den 10:e platsen så hittar vi då Värnamo där med sina 37 poäng. Och det var ju över vad både du och jag trodde. På den 10:e platsen satte jag nämligen IFK Göteborg. Och jag kan väl säga också, jag satte det också med lite... ett litet härligt snett leende, för att det var ju kanske mer än en önskan än vad jag kanske trodde. Men de har inte rosat marknaden säsongen innan, så det var ju inte helt orimligt antagande heller.
Nej, och jag hade ju min BK Häcken där, ett annat Göteborgslag som visade sig vara betydligt bättre än 10:e plats.
Ja, men Göteborg finner vi ju faktiskt lite högre upp i tabellen här om en liten stund. Men 9:e platsen, den i den riktiga tabellen då med 43 poäng hittar vi då Mjällby. Som överraskade får man väl ändå säga rätt hårt.
Det får man ju ändå säga, men då får vi väl ändå säga att de hade ju också en back från MFF som spelade där, som nu kommer hem. Och det får vi väl säga tack att vi får tillbaka honom. Och på den 9:e platsen där hade du
IFK Norrköping.
IFK Norrköping, ja. Och jag hade Kalmar FF. Så att jag trodde inte mer på dem än så.
Nej, tydligen lite för höga förväntningar då. Jag trodde ändå att Norrköping skulle kunna samla ihop sig. Men ja, tydligen inte. På 8:e plats då finner vi IFK Göteborg. Som ändå, det var väl ett lyft då från förra året. Men det är ju rätt suttigt med tanke på deras granna historia så att säga.
Ja, så är det. 8:e plats, vad hade du? Jag kan ju säga vem jag hade på 8:e plats.
Jag säger det.
IFK Göteborg.
Nej.
IFK Göteborg. Jo, jag satte
då. Har du satt två så att säga?
Jag
hade faktiskt Sirius där, så jag är ju inte så jäkla... Jag är inte så av det, men det är ju inte heller rätt.
Nej. Nej. Så brukar det vara. Det är lite... Ja. Det är lite så. Hade den bollen varit innanför målramen hade det kunnat bli mål.
Så är det. Ja, precis. Han bara satt den på mål. Så. Men du, sen kommer vi då till 7:e plats. Och här blir det ju spännande. På den 7:e platsen i Allsvenskan 2022 så hittar vi då Malmö FF. Och jag kan ju vara tydlig och säga att jag hade ju då satt på min 7:e plats hittar man då Varberg.
Ja, du trodde ännu mer på dem än vad jag gjorde. Mm. Jag trodde i alla fall de skulle hålla sig som de brukar. Men, ja.
Vad tror du då?
Jag hade ju Sirius på 7:e platsen.
Ja, ja, ja.
Jag tyckte det var en rimlig plats för dem.
Mycket pillande fram och tillbaka här.
Ja, det är ju det.
Ja. Men då kom vi upp till den 6:e platsen som då tillhör Elfsborg på deras 49 poäng. Och jag kan ju säga att jag hade ju Hammarby där.
Ja, och jag hade Djurgården. Och då ska jag vara helt ärlig så här, jag vet inte hur mycket det var önsketänk eller det bara var på riktigt att de borde hamnat där. Och att de gjorde en alldeles för bra säsong. De fick alldeles för mycket vind i seglen efter 4-0-vinsten mot Malmö FF. Men så är det. Malmö ger och Malmö tar. Detta är också jag av dem mycket självförtroende till andra. Så
att, för det är ju ändå... Det är ändå MFF som är vår herre här i världen, så att...
Du ska inga andra lag ha bara jämt MFF.
Precis. Faktiskt. Det är bra. Det är en tröja kanske vi ska trycka upp på detta då. Då är vi klara med den då, och då går vi vidare till den femte platsen då, som då tillhörde AIK. Och på min femte plats så hade jag faktiskt Djurgården.
Och jag hade Hammarby. Så då hade vi de här. Vi tänkte... Tänkte ganska lika där.
Ja, det följde ju från även här. Jag var ju ganska övertygad om att det var AIK som skulle vara det starkare av Stockholmslagen 2022. Men så var det fallet icke.
Nej, jag var ju helt med dig på den, kan vi komma till sen. Så att så är det.
På den fjärde platsen hittar vi då Kalmar FF. Och om jag då tittar i min lilla tabell här på fjärde platsen så står det faktiskt Kalmar FF här. Med motiveringen, Rydan kommer fortsätta sin uppåtgående kurva med Kalmar och få lilla bronset, eller vad det är nu man får när man blir fyra. Och mycket riktigt, det måste vi kolla. Får man ett litet brons när man blir fyra? Och har han det kvar? Och var har han det?
Ja, det är en bra fråga.
Man får ju stora silver och lilla silver. Då tänker jag att då måste man få... Något litet brons också. Ja.
Järn. Man får ett järn.
Vad har du på din fjärde plats?
Där har jag Norrköping. Det var ju en felräkning som heter Dyga.
Kan man ändå säga. Ja.
Men jag måste säga att din motivering att han är på en uppåtgående trend. Mm. Det är båda gott. För Malmö FF detta året.
Jag tror den håller i sig. Jag hoppas han håller i sig nu så att han får en sedan självförtroendesknäck.
Det pratade de ju om på medlemsmötet, att han hade flyttat upp Kalmar i tabellen från ett år till ett annat med 8 placeringar. Skulle man göra det med Malmö FF så skulle de ju hamna över, alltså första platsen. Men jag kan ju säga som så, då hamnar man på första platsen och man får ett cupguld. Så att kan han bara göra samma resa, så har han gjort det bra.
Ja, the golden slam inom då svensk fotboll så att säga. Okej då, då är vi klara. Då går vi in på topp 3 här då. Och på riktigt då, med 56 poäng så kommer ju Hammarby trea. På min tredje plats så hade jag Elfsborg.
Det hade jag också.
Mm. Ja, jag trodde verkligen att det skulle vara... De har knackat på dörren ett tag nu. Nu kliver de upp på pallen. Det gjorde de inte.
Nej.
Nej.
De öppnade inte när det ringde på dörren, kan vi säga.
Det gjorde de inte. Och på andra plats i den här tabellen med 57 poäng hittar vi då Djurgården. Och som vi varit inne på här så trodde jag då att AIK skulle vara bästa Stockholmslag, så att därför hamnar de på min andra plats.
De hamnade på min andra plats också. Mm. På grund av att de fightades med Malmö ganska långt in i slutet säsongen innan om guldet. Ja. Så att det tyckte jag var rimligt.
Och det är ju märkligt där hur det var med AIKs tränare Bartos, heter han, va?
Ja, alltså han bara fick kicken.
Ja, att så bra som det gick året innan och så nära som de var, och sen så svängde det så fort och så tack och hej. Och de har ju gjort också, det blir ju så tydligt också att de har ju gjort en liknande resa som MFF och Helsingborg också för den delen, men de har inte fallit lika hårt och lika långt. Att håller man på och fladdrar runt med tränare mitt i säsongen så kostar det mer än det smakar, och då blir det platt säsong. Och vi har ju varit inne på detta 1 miljon gånger, att MFF måste ha brutit mot alla sina självskrivna regler över hur man ska agera under en säsong i år.
Ja, men så är det ju. Det går ju inte att gå emot det påståendet, för att man har ju gjort många saker man aldrig har gjort.
Nej.
Liksom, så himla konstigt agerande.
Vi kommer då fram till första platsen, och den vet vi, den tillhör då Häcken i år. De är svenska mästare för första gången. 64 poäng, rudde de ihop. 18 vinster, 10 avgjorda, 2 förluster. Rätt starkt får man ändå säga. Om vi då ska jämföra med de som jag tippade på första plats, vilket var Malmö FF. Deras segerrad, eller vad vi ska kalla det, var då 13 vinster, 7 oavgjorda och 10 förluster. Vet inte när det hände senast. Det var möjligtvis när man flyttades ner till Superettan. Men MFF hade jag som etta. Jag tycker fortfarande att det borde vara det självklara valet att de skulle bli etta. Och även om med en sån här säsong i bagaget, det här kunde man ju inte se när vi skulle ta igång i april.
Nej, jag hade ju också Malmö FF som etta, och hur jag än räknade på det, hur jag än tänkte på det, så skulle det inte vara något problem. Så tänkte de inte själva. typ, känns det som. Så att säsongen 2022 är väl att hota i nällorna bara och gå vidare, och sen så kan man titta tillbaka på det sen och tänka, jaha, ja ja, det var då man backade för att ta fart, som vi säger. Så att det är alltid gött att slå underläge, även om Malmö FF aldrig kommer att slå underläge, för alla kommer fortfarande förstå att Malmö FF är det största, finaste, bästa laget vi har i den här serien och i det här landet. Så att det kommer alltid finnas en stämpel på dem att de ska vinna allt, de kommer vinna allt, de kommer bara plöja fram som en bäver i skogen. Så att det är det man har att utgå från. Slå med svansen och leva vidare.
Ja, nej, men vi får väl ta och lägga den här tabellen till handlingarna, så får vi då ta ny fart mot 2023 här. Vi får se hur den ser ut då. Vi får göra om den här tippningen. Jag vet inte, har ni några sådana här tabeller som ligger och skräpar någonstans för hur ni tänkte att Allsvenskan skulle sluta 2022, så skicka in dem då. Skriv dem i något kommentarsfält eller skicka dem till Daniel, så kan han sitta och gå igenom och lägga ihop poängen till höger och vänster, så har vi någonting att utgå ifrån inför nästa säsong då.
Du... Jag skulle bara vilja tillägga att det finns ju en summering på hur många rätt vi hade. Den här sorgliga tippningen måste jag ju ändå få ta någonting med mig ifrån. Och det var att jag hade 2 rätt och du hade 1 rätt.
Det är inte idag.
Men,
det är...
jag ska trösta dig med att säga att ditt rätt var bättre än vad mina 2 var. För att det var Rydströms motiveringen på Kalmar, vilket jag tar med mig in i 2023.
Ja, det gör vi. Vi får ta det vi har så att säga i detta nu. Du, en liten undran som bara slår mig så här nu när jag har hört andra prata. Den här lilla utredningen som man nämnde på medlemsträffen. Kommer du ihåg den? Den som ska liksom sammanfatta vad var det som gick snett som 2 utomstående men ändå MFF-kännande personer ska göra. Vilka de är, det får vi reda på lite längre fram. Men visst var det väl så, eller har jag uppfattat detta fel, att en del av det här skulle offentliggöras?
Ja, de skulle ju på något sätt offentliggöra i viss mån i rubrikform vissa grejer. Och sen inte i detalj, eftersom detta handlar ju om att AC skulle träna 27,2 minuter på tisdagar istället för 23,4 som man har gjort hittills. Alltså, den skulle ju ner på den nivån, så att de menar ju på att det är orimligt att redovisa hela det, har ingen människa nytta av. Men rubrikformen och vad de liksom några snabba slutsatser.
För nu har jag både hört och läst på olika håll att när ingenting kommer att offentliggöras, vilket jag vill bara bena ut detta nu, att jo, någonting kommer att offentliggöras utifrån detta.
Ja, men någonting ska komma. På något sätt.
Är det röksignaler kan det bli?
Man vet aldrig. De kanske skriver det på en liten post-it-lapp och sätter i trappa A eller något sånt ute på leda. Men det kan ju vara så att man kanske till och med håller det till årsmötet och där drar det i punktform och vad man har lärt sig av det här. Det är inte helt orimligt, men någonting ska vi få se av den här. Och pressen kanske får se mer, så vi får väl kanske kasta in vårt lilla
presslägg i varen.
Kan vi få kolla
vad som händer? Ja, men precis. Jag vill bara vara tydlig där att nog var det väl ändå så det var, eftersom då flera instanser då har hävdat att ingenting kommer att försvinna ut till allmänheten.
Men på något sätt ska de förklara sig utifrån de här punkterna.
Så är det då. Då ska vi se. Då ska vi börja dra ihop den här MFF-butiken. Ska vi ha någon ryggtavla här, Daniel? Eller har vi paus på ryggtavlarna nu innan det börjar bli träningar och matcher igen? Hur vill du göra?
Ja, men jag sätter många ryggtavlor här nu. Jag sätter alla de 8 ryggtavlorna på damspelarna som försvinner. Tackar dem för det här, för att de har ändå tagit upp det här laget från en division 4 till division 1. Nu är det liksom full fart framåt. Det är bara bocka och tacka för det de har gjort. Fantastiska insatser och att lägga ner den tiden kanske när det inte finns alla möjligheter i världen för det. Ja, de får den allihopa liksom, de 8. Det blir en stor tröja.
Ja, vackert så. Vi tar en kik i maratontabellen också.
Och där har inte hänt så mycket, mer än att jag sitter och räknar och liksom så här försöker få ihop det. Som vi sa, 8:e plats där kommer IFK Göteborg. Strax under 7:e platsen som var Malmö FF, om jag inte var helt fel på det här. Så att ett litet ryck gjorde Malmö i toppen där. AIK är de som ligger på 3:e plats. Nästa nästa show, då ska vi hålla show om vilket som är Sveriges bästa lag genom alla tider, eftersom första platsen i maratontabellen innehålls av Malmö FF. Men det finns så många fler tabeller. Det finns så många fler listor. Och gud vad jag ska leverera till er. Ni vill icke missa detta. Det kommer inslaget i en fin rosett.
Nu lovar han stora ord här, men han kan också hålla vad han lovar. Men med de orden så tycker jag att vi sa så, och så sa vi
hallå där nere!